Så då har jag varit och lyssnat på en till Lightning Talk. Den här gången handlar det om Open Cloud Manifesto. Och den som höll den här sessionen var Herbjörn Willemsson från Forefront Consulting Group. Herbjörn, vad är Open Cloud Manifesto för något?
Ja, det är ett dokument som några idealister kan man väl säga har skrivit. Det är tänkt att beskriva önskvärda saker med molnet och lite problem med molnet och vad som är bra med det och lite sådana saker. Det är främst några cloudpionjärer och några små cloudleverantörer som har deltagit i skrivandet av det.
Okej. Men så det är ett dokument som är en lång beskrivning?
Ja, det är ungefär 8 sidor med ganska mycket text.
Okej. Okay. Okay. För din presentation var väldigt, väldigt strikt i att definiera upp de olika principerna som var bra eller principerna som manifestet försöker förespråka.
Ja.
Även också vilka value propositions, värdefördelar och sådana saker som egentligen är relevanta.
Precis.
Och du hade också en ganska intressant perspektiv på det här med the good, the bad, the ugly. Så att, som visade vad du själv ansåg var positivt och negativt. Om du skulle ta upp något, det som är positivast med cloudmanifestet, vad handlar det om?
Jag tycker att de korrekt identifierar value propositions, alltså vad är värdet med cloud computing? Det tycker jag de har verkligen förstått.
Mm.
Och det handlar alltså då om att man kan skala ut och skala in utan några större bekymmer. Man behöver inte ha så mycket hårdvara, man behöver inte köpa mjukvara, man behöver inte investera så mycket. Man betalar för det man behöver när man behöver det, och behöver man mindre lite senare så betalar man mindre. Det är verkligen det som är viktigast i molnet.
En intressant kommentar på det som jag tyckte jag såg i din presentation också var ju att det potentiella värdena med molnet med att just kunna skala upp och ner utan att behålla en kostnad för hårdvara och mjukvara, eller åtminstone ha en väldigt flexibel kostnad som vi kanske kallar, faller lite när man börjar prata om det privata molnet.
Just det, och det tycker jag är ett stort problem med det här manifestet, för de pratar om ett privat moln som någonting som finns innanför företagets brandvägg.
Och ändå då skulle du kunna bidra med samma saker. Det blir lite motsägande.
Så det de egentligen pratar om då, det är kanske cloud-teknologi eller egentligen virtualisering och lite annat som finns i molnet för att få det att fungera som ett moln.
Mm.
Men cloud computing är egentligen för mig mer en affärsmodell.
Mm.
Det vill säga att om jag ska ha nytta av cloud computing så måste du som min leverantör kunna erbjuda mig att skala upp när jag behöver det. Mm. När jag skalar ner så ska inte det kosta mig så mycket.
Mm.
Det ska kosta mig mycket mindre, såklart. Och om jag då måste äga all hårdvara och mjukvara själv, då försvinner inte kostnaden för att jag vill skala ner.
Mm.
Och jag kan inte skala upp snabbt. Därför att det tar tid att skala upp och så få all hårdvara och mjukvara på plats. Det är inte gjort i en handvändning. Det är inte bara så. Mm. Så det är ett stort problem med det här manifestet. Jag tycker de förvirrar saker. De blandar ihop affärsmodellen som är cloud computing med den teknologin som används i molnen för att få det att fungera.
Mm. Okay. Ja, jag har ett perspektiv på privata moln att du väldigt sällan åtminstone kommer att ha privata moln utan att också använda det publika molnet. Alltså det privata molnet är potentiellt där du med samma tekniker och samma gränssnitt eller åtminstone samma arkitektur och språk exempelvis bygger en del av applikationen som är så privat för dig så att du inte har möjlighet att lagra informationen i molnet. Men att du ska kunna skala ut din applikation och lösning helst transparent in i det publika molnet. Mm. Just att du ska kunna dra nytta av den här ökade resurserna som behövs eller ökad lasten exempelvis som kommer. Och där tror jag privata molnet kan ha en viss poäng.
Men då handlar det inte om att du kan skala ut obegränsat i ditt privata mål.
Nej.
Så att det är inte samma värde i det privata molnet, om vi ska kalla det, som i det publika målet.
Nej. Och sen tror jag också att ibland så tror jag att många förvirrar sig med att det privata målet och publika målet, att det privata målet skulle vara möjligheten att kunna ta applikationen som den är ifrån molnet och sedan köra den lokalt eller vice versa. Just därför att när man har exempelvis tröttnat på molnleverantören exempelvis då.
Det är möjligt att göra det, men då måste man ju kunna köra samma applikation på båda ställena och då måste det oftast vara samma plattform.
Just det.
Och i många fall så blir det inte samma plattform.
Nej, åtminstone får du inte samma fördelar som manifestet förespråkar.
Precis, det blir helt olika fördelar. Det är helt sant.
Jätteintressant. Så manifestet har bra insikter i värdet med molnet.
Ja.
Sårbart när det gäller hur det här uppfylls egentligen av den slutliga...
Sårbart när det gäller definitionerna. Vad är cloud computing?
Ja. Okay. Okay. Andra saker som...
De identifierar vissa barriärer mot molnet. Och en av dem är ju uppenbart portabilitet. Du kan inte, som vi nyss sa, bara ta din applikation som du, eller din tjänst som du har utvecklat och bara lägga den i ett moln. Den måste designas och anpassas för det molnet som du vill lägga den i.
Och där vill jag ha en disclaimer. Där. Åtminstone om du vill dra nytta av molnet skulle jag säga. För jag tror att väldigt många applikationer då skulle kunna fungera att köra som de är idag i molnet utan förändringar i arkitekturen. Men då inte kunna dra nytta av den här automatiska, dynamiska skalningen upp och ner.
Precis.
Och det är där tror jag man måste börja också tänka till att det kommer kräva arkitekturiska förändringar i applikationen om du vill dra nytta av förändringarna.
Precis. Eller fördelarna. Så är det. Och, det är korrekt. Ja.
Jag såg också att du tog upp det med portabiliteten för att någonting som ofta pratas om är att du ska kunna flytta applikationer från molnleverantör till molnleverantör. Mm. Är det verkligen? Det låter som en utopi på något sätt.
Jag tror att det är en utopi. Jag tror att tyvärr så är det här som det skiner igenom lite för mycket. Vem som egentligen har författat det här manifestet. Det är mindre cloud, alltså molnleverantörer som kanske vill komma in på marknaden genom att erbjuda sån här flexibilitet. Men om vi ser på hur det lägger till med andra saker. Vi kan ta .NET som exempel. Vi har Mono-projektet. De vill kunna erbjuda dig att köra .NET på Linux. Men .NET lägger till features hela tiden. Mono lägger till features hela tiden. De kommer aldrig hinna kapp. Så även sådana här små molnleverantörer som vill säga till dig att du kan lägga din cloud-applikation här hos oss. För den funkar ju i Azure. Då kan du lägga den här hos oss också. De kommer inte kunna klara av det därför att det kommer hela tiden till nya features i molnet. Och det är någonting som är inneboende i molnet också, att du kan lägga till nya features hela tiden. Du behöver inte shippa ut en ny produkt, få folk att betala licens igen, utan du kan uppgradera on the fly hela tiden.
Och det låter ju som att om du skulle få uppnå en utopi med portabiliteten så skulle det också innebära att det finns ingen som helst chans att vidareutveckla plattformen. Därför att du kan aldrig som egen aktör göra någonting utan att de andra leverantörerna ska vara med på spåret. Eller göra precis samma sak samtidigt.
Jag tycker det finns en väldigt bra liknelse här. Det finns ett världsspråk. Känner du till namnet på det?
Esperanto.
Esperanto. Varför är inte det populäraste språket i världen? Varför använder inte alla Esperanto?
Just det.
Ja, därför att... Vi kommer aldrig göra det. Vi har våra egenheter, vi är van vid vissa saker, vi har kulturskillnader, vi har massor av skillnader. Bara det att vädret är annorlunda. Eskimoerna behöver 23 ord eller vad det är för olika sorters snö. Det behöver de uppenbarligen inte i Sverige eller i Afrika. Så att ha one size fits all, det är en utopi.
Men någonting som jag förstod att du tyckte var positivt med manifestet är att det förespråkar att man jobbar med interoperabilitet och att du ska försöka uppfylla eller använda de befintliga standarder som redan är satta när molnet redan har börjat rullat ut.
Och det kommer av att när vi börjar använda molnet så kan vi inte bara slänga bort allt det gamla vi har. Vi har en massa saker som vi använder som ligger kanske lite i Java, lite i .NET, lite i produkter, lite i något annat. Och mycket av det vi gör inom SOA till exempel, det handlar om att vi försöker kombinera ihop dem. Gör det lätt att återanvända och interoperera mellan dem. Om man inte gör det med sina molnlösningar, då skapar man sådana här öar av funktionalitet som man inte kan göra så mycket med. Det är viktigt att kunna interoperera, men det tror jag inte är något stort problem. Därför att det finns standarder idag som gör att man kan skapa interoperabla lösningar. Det är upp till designen att utnyttja dem.
Jättekul. Tack för din presentation naturligtvis. Jag vet att du också håller på att kika på ett annat manifest. Är det någonting vi tycker ska vi ta upp det också?
Ja, SOA-manifestet. Det skapades ganska nyligen. Det här cloud-manifestet det kom ut innan sommaren. SOA-manifestet är 2 veckor gammal imorgon. Och det skapades på ett helt annat sätt av helt andra människor och en helt annat format. Så det kan man gärna prata om.
Berätta lite, vad går det ut på?
Jo, SOA har ju mognat ganska mycket.
Det är ju en skillnad. Service-oriented architecture.
Service-oriented architecture. Det har mognat ganska mycket. Särskilt om man jämför med cloud computing. Så cloud computing är i sin linda. SOA ganska mognare. Mycket mognare. Det finns någonting som heter Gartner Hype Cycle. Där SOA närmar sig nu Plateau of Productivity. Mm. Som är sista nivån i den här cykeln. SOA har mognat, men efter... Det går fort i den här branschen. Så är moget och sen kommer en så är död. Va? Alla har säkert sett den här bilden på internet. En Thomas Mainz har ritat en dinosaurie som har skrivit Soasaurus på. Så kommer en komet som det står ekonomi på. Så är död. Så. Men det som hon blev lite förvånad och nästan lite frustrerad över, det var att den här blogginlägget blev omåttligt populärt. Men folk läste inte blogginlägget, bara rubriken. Faktiskt läste de bara halva rubriken, för den säger ungefär så här: SOA är dött, länge lever tjänster. Men folk läser bara SOA är dött. Och det hon egentligen ville säga med det här inlägget, det var att SOA fungerar inte längre som en säljterm för sådana som vill kränga produkter och säga att nu säljer vi SOA till dig.
En SOA tack.
Ja, SOA är dött som en säljterm, helt enkelt. Och jag fick faktiskt ett meddelande från en kille som tyckte att det var väldigt konstigt att hon som deklarerade SOA som dött var med på att skriva SOA-manifestet. Så folk har verkligen inte lagt märke till vad hon egentligen pratar om.
Även där så antar jag att det handlar mycket om interoperabilitet, standards.
Standards, men vi har byggt också det här manifestet som presenterades första gången på SOA Symposium i Rotterdam alldeles nyligen. Jag byggde på samma modell som det agila manifestet. Och där alltså finns ett antal value statements som säger att vi föredrar det här över det här. Och det betyder att vi prioriterar vanligtvis det på högersidan då, eller vänstersidan blir det, över det som är på andra sidan. Men det viktiga är också att det ska vara två bra saker. Två saker som vi verkligen vill ha. Men vi ser att vi prioriterar ändå det ena för det andra. Det är alltså svåra val, svåra prioriteringar, som ändå är viktigt för det vi pratar om. Så det finns sex sådana i SOA-manifestet. Och en av dem är då att man prioriterar affärsvärde för strategisk, alltså teknologisk strategi. Och det betyder att det viktigaste är att leverera affärsvärde. Om du inte klarar av det, då måste du kanske slänga ut din strategi eller göra om den lite. Det betyder också att SOA är faktiskt inte lösningen för allt och alla.
Ingen silverbullet, nej.
Så affärsvärde är först.
Och det tycker jag är ganska intressant med SOA, för SOA har alltid, tycker jag, positionerat som ett koncept för affärssidan. Väldigt lite egentligen för tekniker och utvecklare, för där har man ju visserligen att fokusera på de teknikerna som ligger i botten, som SOAP och XML och VSD eller eventuella arkitektoriska mönster, REST precis, exempel. Och sen VS-stjärna för...
Och det är viktigt också, därför att en annan sån här value statement säger att vi vill ha flexibilitet mera än optimering. Optimering, jag upplever att när jag pratar eller när jag jobbar ute i projekt och ser utvecklare, så när de ser någonting de kan optimera, då börjar det klia fingrarna. De måste bara dit och optimera det.
Premature optimization.
Och det tycker jag är väldigt fel. Va? För att det viktigaste, eller det som folk ser som den största nyttan med SOA, det är det de kallar för business agility, eller lättrörlig verksamhet. Att verksamheten kan ställa om lite snabbt. Det beror dels på att man delar upp sina system i små hanterbara bitar som inte blir för komplexa, men också för att det som man bygger är lätt att förändra. Och optimerar man någonting, det kan gå fortare, det kan bli bättre i vissa avseenden, men det blir i stort sett nästan alltid svårare att ändra. Så det här value statement, den talar om någonting som är väldigt viktigt för just SOA. Vi ser hellre att man har en flexibel lösning än att man optimerar den. Sen, ibland kanske man inte kan välja. Då får det vara så. Men oftast, om du kan välja, välj flexibilitet. För att det är det som ger oss verkligen värdet av SOA.
Okay. Vad kan man läsa mer om SOA-manifestet när du blir intresserad av det?
Det finns på soa-manifesto.org.
Okay.
Där kan man läsa om det. Man kan läsa alla de här value statements, lite principer som bygger vidare på dem, vem som har författat det. Det finns en länk till en video när det presenterades. Det finns en text som visar hur jobbigt det var att komma fram till det här. Det var intensiva och heta diskussioner om principerna, value statements och också om ordval.
Jag antar att det också finns möjlighet att diskutera och kommentera på den sidan.
Det finns inte möjlighet att diskutera så mycket. Man kan skriva på det och säga att man tycker det här var bra. Då kan man kommentera lite. Men det finns många bloggar som bloggar om det här. Och mycket av de motreaktioner vi har fått på manifestet handlar om att man inte riktigt är överens om hur de här meningarna ska tolkas.
Ja.
Det är väldigt korta meningar. Ja. Och det betyder att de öppnar för tolkning.
Okay.
Så intrinsic interoperability till exempel har tolkats av några ESB-motståndare som att ja, man måste använda en ESB för så, men det var inte så som arbetsgruppen tänkte när vi kom fram till det, utan snarare att vi ska designa tjänsterna i sig så att det är lätt att interoperera med andra.
Ja. Hur tycker du det har varit på Öredev annars?
På Öredev? Ja, mycket folk, väldigt många intressanta presentationer, man hinner inte gå på allt.
Nej.
Men
det
är väl så det ska vara. Man har lärt mig någonting. Jag gick på en väldigt bra presentation om NoSQL. Vi gillar ju att använda SQL-databaser, vi som har växt upp med det, men jag tyckte deras slutkommentar var väldigt bra. Not only SQL.
Okay.
Det var bra.
Okay. Ja, tack för det.
Tack.